Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Podplay.
Hej och välkomna till ett av våra ljuvliga sommaravsnitt. För Mord mot mord, vår podd.
Alltså, verkligen så. Definitivt. Vi har ju bestämt oss för att i år göra en liten annorlunda grej där vi plockar ut några favoriter från arkiven och
russinen
släpper
ur kakan.
Exakt, och släpper på dagar när vi inte från början inte hade tänkt släppa någonting alls. Så det är bara som en liten bonus för er, kan man säga.
Jo,
vi har
gjort welcome.
Verkligen. Vi har gjort så himla himla många avsnitt, har det ju visat sig.
Det är verkligen en chock varje gång man ser det.
Verkligen.
Men
så.
Nu har vi ju grävt ganska långt bak i arkivet, får man väl ändå säga.
Precis, att vi har valt ut två stycken avsnitt.
Det är nästan 4 år.
Ja, alltså det här är två stycken avsnitt som vi har valt ut som vi tycker är bra. Så himla självgoda.
Exakt.
Och idag så ska ni få lyssna. Vi ska ta er tillbaka till hösten 2019. Och till ett avsnitt som är så här, när det har uppstått sådana diskussioner i typ Facebookgruppen där det varit så här, vilket är ditt favoritavsnitt? Då är det väldigt vanligt att det här ändå poppar upp liksom, eller hur?
Ja, och det och vi brukar ju också tipsa om det här avsnittet när någon vill ha en gateway in i vår podd.
Exakt, den är ju en lite orättvis gateway för att typ så här skoj brukar det inte vara. Och jag skulle säga att
Den där in.
Exakt, men och en stor anledning att det här är ett favoritavsnitt är ju fallet som du berättar om i det här avsnittet. För att du berättar ju, det här är alltså live i Malmö.
Exakt.
Live i Malmö hösten 2019.
Det är ett roligt, lite knasigt fall. Det är underbart att det är live också. Det här var ju liksom något av våra första live som vi gjorde, och det var ju superkul. Underbara Malmö.
Det var här vi insåg att vi mår så bra på scen.
That we're natural born entertainers.
Exakt så. Men du berättar ju om bedragaren, den märkliga, märkliga bedragaren Carmencita Rockefeller. Det är ju en väldigt speciell historia, kan man säga. Och jag berättar då om den liksom klassiska seriemördaren Belle Gunness, som är en amerikan. Hon är typ född i Norge, tror jag, om jag inte minns fel. Bra att jag inte, det är ju väl länge sedan det här då. Men hon är ju en liksom klassisk amerikansk kvinnlig seriemördare. Ja. Länge sedan, mycket konstiga saker som händer. Så att vi tänker väl att så här, vi skickar ut er i sommaren.
I sommarnatten med, i Malmö.
I vinternatten i Malmö. Med, med det här avsnittet. Och sen så nästa vecka är vi tillbaka med lite nytt material igen. Eller hur?
En gammal klassisk sommarspecial blir det väl då?
Ja, exakt.
Ett väldigt spännande, lite längre fall från någon av oss.
Vad spännande det ska bli, se vad det blir.
Det ska bli underbart,
även jag.
Med.
Okej.
Men hoppas ni ska gilla det här avsnittet.
Oj, 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 oj. Hallå, Malmö! Jag har alltid velat göra så. Vi har nu klarat av det som vi var allra mest rädda för.
Trappan.
Men här kväll, vi klarade trappan. Vi var övertygade om att vi liksom skulle ligga raklånga på varandra här.
Vi klarade oss.
Så himla skönt.
Gud, vad pirrigt
det här är. Kul att just ni är här. Mm. Det känns väldigt, väldigt skönt för oss att de här andra inte kom och så.
Och, nej men verkligen. Och vi var ju i Norrköping igår. Och de var ju super, super snälla.
Men vi hoppas att ni är minst lika snälla och
ni ser jävligt snälla ut alltså. Det är svårt att se, men det jag ser ser kanon ut, fan. Bra jobbat, hörni.
Det är så läskigt.
Är det någon här som inte har hört den här podden innan, kan väl applådera nu. Ja, men det är bra. Ni är några ärliga stycken. Ändå. Fan. Det kommer bli en konstig kväll.
Ska vi berätta bara vad det är för något, eller?
Ja, men det låter väl. Vill du?
Ja, men vi släpper ju podden en gång i veckan. Och då sätter vi oss mitt emot varandra, hemma hos mig oftast. Och så pratar vi, så berättar vi om varsitt fall för varandra.
Ja.
Och det är inte grävande journalistik.
Det kan väl lämna att hålla med.
Det är inte Petri Historia.
Nej.
Eller Petri Historia.
Nej, inte det heller. Nej. Det är heller inte Petri Dokumentär.
Petri Dokumentär.
Nej.
Nej, men vi är väl...
Det är en härlig stund. Det låter ju konstigt när man pratar om fruktansvärda saker. Mm. Men det är ju typ det. Vi är liksom lite grann som en sån... Alltså jag tänker typ att vi... Sitter vi i en lägereld, fast vi aldrig då,
vi har inte gjort lägereld.
Vi har inte börjat elda i Annas lägenhet.
Inte än,
det kanske kommer. Men att det liksom är, ni vet, så när man berättar spökhistorier, fast våra spökhistorier är sanna.
Så bra berättat.
Tack. Vänta, var du ironisk?
Nej. Det lät som det.
Ja, lite.
Nej, jag var...
Men det är verkligen okej. Men så just nu är vi då runt och gör det här, inte i Annas lägenhet.
Utan med er.
Ni här. Är här.
I Malmö.
I Malmö. Fina Malmö. Malmö.
Som vi sa precis, staden som är porten ut mot kontinenten. Ändå. Sånt bra catchphrase för en stad.
Det är också kul att du kan såna. Det är lika
som den, jag tror inte den finns. Den är min. Eller?
Finns den?
Ja. Okej,
den finns. Otydliga bud.
Är den officiell? Är den officiell?
Nu är den det. Nu är den det. Anna har ju kvällen till ära klätt sig som en av era främsta kändisar.
Saga Norén, länskrim Malmö. Skinnbrallorna. Och så har jag Porschen utanför.
Visst, ja. Vi har bara hyrt den för ikväll.
Som leasing för en kväll.
Exakt. Nu drar vi igång den här kvällen, helt enkelt.
Ja,
det är väl...
ska vi det?
Men snart ska vi börja prata om jättehemska saker.
Har ni sett vårt merchbord?
Ja!
Vi har anställt min kille för att ha hand om den. Ja, han är ju väldigt dålig... på ekonomi och sånt. Så det är nog egentligen bara att ni går och plockar sen. Tyvärr. Det är inte bra för oss, men bra, det är bra för er. Så där har vi liksom tischor och lite sådana saker. Tyvärr sålde muggarna slut i Norrköping. För folk i Norrköping älskar muggar.
Ja, det är det de gör.
Nej, de dricker ingenting.
Nej, men det är bara
det. Det är bara det att de gillar att ha en kopp i handen.
Men de kommer tillbaka.
De kommer tillbaka.
I något webbshopsformat.
Ja, exakt. Mm. Så ni kommer också kunna ha era koppar. Vi, Anna och jag pratade också här innan om att vi kanske typ skulle ta en guidad tur. Fast vi guidar oss själva då till tre olika viktiga punkter som vi ser här i Malmö. Och en var då förstås Malmö sjukhus.
Ja, Zlatanstatyn.
Mm. Och sen så ska vi bara gå till Öresundsbron och leta efter ett lik en stund. Så att det, jag tycker ändå att vi kan väl öppna upp det till en inbjudan.
Ska ni med?
Ja.
Lite lam reaktion.
Ja, vi ser.
Vi ser hur det blir.
Vi ser hur det blir. Det kommer finnas skinnbyxor och hyra här ute. Det är så länge. Fan, det är ju det vi ska.
Alla ska ha gröna skinnbyxor.
Tänk dig merch, skinnbyxor på rumpan. Mod mot mod.
Det är precis, det är en sån next level Big Brother byxa.
Just det, exakt, men det är också så kulturell appropriering Malmö polisen. Så vi får liksom göra en avvägning där, tror jag. Alltså vi är ju som ni säkert har förstått, ni som lyssnar på podden då, inte ni andra. Otroligt nervös för det här. Ni verkar väldigt snälla, som sagt, och det uppskattar vi verkligen. Det kommer bli en jättebra och läskig och förhoppningsvis också rolig kväll. Som vi typ lika gärna kanske...
Vi bara drar igång.
Fan, vi drar igång.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Jag tror jag ska testa en grej.
Det är relaxed mode.
Så.
Hur kändes det?
Jag tror det kändes ganska bra. Om det hörs bra.
Och jag med. Så. Och Anna, det här är typ den bästa.
Det är som hemma.
Setupen vi har. Ah. Ja. Gud vad mysigt.
Ah. Okej.
Okay. Du ska börja.
Ja. Kvällens... Jag kommer inte säga vad källorna heter. För att jag vill liksom att ha kvar någon element of surprise. Men det finns ett bra snedtänk med Kalle Lind-avsnitt. Det finns en artikel av Alexander Wickhoff i Faktum. Mm. Och så är det en ICA-kuriren-artikel som ligger som grund för det här.
Och det vi kan tänka säga, det är verkligen, jag älskar att man bara källa ICA-kuriren. Då vet man, ta tillbaka det där du sa om att
pie,
det
inte Peter Lundqvist.
Det är deconstructed keyline pie som du bara kommer läsa upp.
I botten är det digestivkex och lite smält smör.
Ja, nu kör vi.
Bra. Så mitt fall ikväll är då ett lokalt fall från Malmö. Och det är en helt tossig historia som jag fick tips om från nära och kär vän. Och det är ju du. Så du vet ju vad vi ska prata om. Så jag börjar då, så att ni också får reda på det. Någon gång under 40-talet, jag tror att det är 1943, föds en flicka in i en helt vanlig familj. Hennes mamma arbetade som sömmerska och hennes pappa arbetade för kommunen, oklart med vad. Pappersvändare eller jag vet inte.
Byråkrat.
Jag kommer kalla henne för Susanne Johansson, yeah. För jag vet inte vad hon heter på riktigt.
Som sagt, ICA-kuriren, stark källa. För länge sedan. Jag gillar det namnet, det var ett bra namn.
Eller hur? Tack, menar jag. Inte eller hur?
Också eller hur?
Susanne driver en frisersalong på Dammtorpsvägen här i Malmö. Rykten säger att den heter Chez Moi. Alltså hemma hos mig, franska. Eller mitt hem eller något sånt där. Så en dag i mitten på 70-talet så träffar hon en man som vi väljer att kalla Rolf. De stöter in i varandra för att han har fått vägg i vägg med Susannes salong ligger då Rolfs företag. Han är före detta militär och är reservofficer och vid tillfället för deras möte är han direktör på ett livsmedelsföretag eller något liknande.
Mm.
Rolf är egentligen gift och har familj, men han tycker att Susanne är intressant. Jag har skrivit ganska snygg, kanske. Spännande. De inleder i alla fall en utomäktenskaplig relation.
Mm.
Eller, en affär. En affär.
Ja. Ja. Ni och, vet vad hon menar och det vet jag med.
Jag vet, precis. Tack. Tillsammans så gör de sånt som man gör när man börjar träffas. De äter middag, går på bio, gör utflykter. Och ganska snart så berättar Susanne för Rolf att hon egentligen inte är den som Rolf tror att hon är. För Susanne heter egentligen...
Vänta, jag vill se dig. Du har ett så fint face. Tack.
Tack, tack, tack. Ja.
Eller hur?
Okej, vad var jag? Nej, precis. Susanne är inte den Rolf tror att hon är.
Mm.
För Susanne heter egentligen Carmencita. Och hennes liv i Malmö, där hon driver den här frisersalongen och är liksom en helt vanlig kvinna, är en täckmantel. För egentligen så är Carmencita en del av den mycket kända familjen Rockefeller. Hon är Rockefeller som är superfinans, ni vet. Hon själv är då brorsdotter till Nelson Rockefeller, som var en amerikansk politiker och som var vicepresident till Gerald Ford. Men där slutar inte heller hennes kända förfäder. För att inte nog med att hon var då en Rockefeller, hon var också barnbarn till den japanska kejsaren Hirohito.
Va? Mm. Jag gillar henne redan.
Ja, men alltså tänk! Alltså vilken spännande släktforskning hon har framför sig.
Ja, gud! Alltså när min så det släktforskades på min morfars sida.
Ja, vad hittar ni?
Alltså det fanns liksom ett så familjeträd hemma hos min mormor. Och det stod bara så torpare i rakt nedåt stigande led. Men vad bra att vi har det här på väggen.
Icke att förakta torpare.
Nej, gud snälla. The backbone of our society. Exakt. Men det är kanske inget man behöver hänga på väggen liksom så 40 gånger om. Man bara, ja, han är torpare också.
Och så vidare, och så vidare.
Så var det inte för Carmencita.
Absolut inte. Men Carmencita pratar ju ganska bred skånska. Och det förklarar hon med att hon har haft en skånsk typ svenska lärare eller barnflicka som liten. Så det är därför hon pratar flytande skånska. Carmencita berättar då att anledningen till att hon lever i täckmantel i Malmö är för att hon egentligen är gift med en amerikansk läkare som heter Ted Kapelin. Och Carmencita vill lämna honom, men hon får riktigt. Det är lite oklart varför hon måste leva under skyddad liksom, identitet i Malmö. Men det är då liksom därför Ted Kapelin, hennes exman, hon gömmer sig för honom. Och inte nog med att hon har en väldigt spännande liksom, släktbakgrund. Hon är alltså sjukt välutbildad. Alltså hon har allt.
Hon har levt.
Nej, men hon har levt och hon har
allt.
För hon är diplomat. Hon är faktiskt guvernör i Kalifornien.
Nej.
Det är egentligen rent officiellt Ronald Reagan som är det. Vid tillfället.
Men egentligen
så är det hon som styr.
Just det, hon är bara så upptagen med att etablera sin frisörsalong i Malmö. Sen ska hon rakt tillbaka och så ska Reagan få åka på semester. Jag fattar.
Hon är ett medicinskt geni. Hon är hjärn- och hjärtkirurg.
Tog båda.
Båda. Hon har bland annat hon har gjort mycket hjärnkirurgi på framstående ledare i världen. Hon är... Hon kan mycket om cancer. Hon är också cancerläkare.
Just det.
Det är faktiskt så att hon en gång själv haft bröstcancer.
Opererat sig själv.
Men tack vare behandlingar, hennes behandlingar, specialbehandlingar, så växte bröstet ut igen.
Nej.
Helt fantastiskt.
Men också vilket as man är om man har den grejen men inte säger
inte
till någon annan.
Inte dela med sig. Nej. Det är helt
stort. Nej, du behöver inte det där bröstet.
Du klarar dig med. Men det är ju helt fantastiskt.
Jag är så glad att du berättar det här för mig.
Hon har varit förlovad med John F. Kennedy.
Ja.
Hon var faktiskt med den dagen som han blev skjuten. Och försökte operera honom. Men det gick ju inte. Hon kunde inte rädda honom.
Det är kul att man tänker att hon liksom låg i bakluckan på bilen.
Typ.
Det är så jag tänker att man opererar.
Vad var sparken?
Nej, när hon öppnar bakluckan.
Ja. Nej, precis. Hon kunde inte rädda honom ännu, tyvärr.
Gud. Någonstans måste även Carmencitas kunskaper ta slut.
Jag menar det.
Och det var tyvärr där.
Och hon var typ, vid tillfället som han blev skjuten så var, det här borde jag ju verkligen ha kollat upp.
Hon var ett litet barn.
Nej, hon var inte ett barn, men hon var ung. Alltså hon var nog liksom för ung för att ha lärt sig att eller vara utbildad kirurg.
Just det.
För att hon är ung också när hon träffar Rolf. Hon är typ 28.
Ja, exakt. Jag menar det.
Så att hon är ju way ahead.
Fan,
alla oss.
Man undrar ju
alla
vad
oss.
Rolf tyckte.
Han är så imponerad. Med sig till Malmö så har hon då sin bror Bing Rockefeller. Bing är en alltså sjukt högt uppsatt general. Något som Rolf då, som är reservofficer, tycker är pretty cool. Rolf tycker generellt att det är så här nice med fina titlar. Och han har ju liksom träffat någon slags jackpot här i hans tjej Carmencita och hennes bror Bing. Carmencita har också med sig två livvakter till Malmö. För hon behöver ju skydd.
Flit som när vi reste med Oscar och låtsades att han var från Säpo.
Oscar är inte bara runner, han är också Säpo-vakt på den här.
Ja, vi har köpt en liten sån som man kan ha örat. Så vi ska se, very important.
Very important people, han sitter alltid bakom oss på tåget.
Och även, vi tvingar honom att gå lite bakom oss med som Säpo. Nej, det gör vi inte. Oscar går bredvid.
Han går bredvid.
Okej, okay, så hon har med sig två säkerhetsvakter.
Två stycken, hon lever under ständig press och är ofta skuggad. Och det, liksom, Rolf får hennes berättelse bekräftad med att hon har liksom någon manik i väskan som klickar när hon blir förföljd. Och han eller typ om det är Säpo så säger så här, watch out, watch out.
Yeah, watch out.
Det är någon slags walkie-talkie-aktigt
stuff. Okay. Mm, mm, mm.
Så här, Rolf hör ju liksom det. Så att
it checks det, out.
Ja, it's valid. Så Rolf är liksom upp över öronen kär i Carmencita. Och även han och Bing blir goda vänner. Och Rolf tar med dem liksom in i militärsfären här i Skåne. Så de hänger med liksom andra högt uppsatta militärer. Och så här. Alla är jättefascinerade av.
Alltså det hörde man ju själva.
Både Bing och Carmencita.
Ja.
Som pratar flytande skånska, men är amerikaner. Och
men också,
det är väldigt
också vad hon kan klippa
på. Talented. men 1974 så föreslår Carmencita så här, men vi kanske ska skaffa ett barn, du och jag, Rolf.
Okay.
De blir med barn, hon blir med barn.
Vänta, han har lämnat sin fru?
Han har lämnat sin fru. Han är typ först bara så här, ska vi verkligen ha barn? Men, nej, men hon är ju fantastisk.
Ja, man borde ju avla på det där.
Du och Rolf, great minds. hon blir med barn.
Yeah.
Hon föder en flicka 1975. Och Carmencita och Bing säger så här, men liksom, det kanske är god sed, eller vad man ska säga, att du öppnar ett konto till din dotter. Alltså pengar är ju liksom inget problem. Det är ju inte det, utan det är mer bara så här, kanske.
Men det är typ ett trevligt.
Ja, men det är så här. Så att, ja, det tycker ju Rolf också. Det är ju bra att sätta undan pengar till sina ungar. Så att 25 000 kronor sätter han in på Carmencita och Rolfs dotters unge. Nej, konto. en fin gest.
Ja, verkligen. Och det var 25 000 med den tidens pengar. Så det var mer i dagens
absolut
pengar.
Jag tänker att det var så stora sedlar som han checkade in i bankkontot. Ja, men så de har skaffat ett barn. De har minglat mycket så här i de här kretsarna. Alla älskar Carmencita och Bing, tycker det är spännande. De bidrar ju liksom, alltså de för ju in något nytt i militärkretsarna.
Just
i Skåne.
Det.
En helt annan världsvana.
Hon kan liksom så visa upp sitt utväxta bröst och alla bara det är precis
did
som
do that?
Ett, som ditt gamla.
Men ju längre tiden går så märker Rolf att så här, Carmencita och Bing drar sig undan lite. Alltså typ hon kommer med så här, olika anledningar som är så här, helt rimliga varför hon inte kan ses. En gång är hon blind. En gång är hon förlamad. En gång är hon både och då fick Rolf köra henne solglasögonprydd runt i rullstol på någon så här militärkonvent typ. Men hon botade sig själv från det här också. Ja.
Du, jag älskar henne.
Det är helt, helt otroligt.
Ja.
Men så träffar Carmencita en domare från Jönköping som vi kallar för Bertil. Och Carmencita blir förtjust i Bertil.
Man vet ju de där domarna från Jönköping.
Verkligen. Och Bertil blir såklart förtjust i Carmencita också. Bertil har också en fru och hon är sjuk i cancer.
Oh, nej.
Och det här är faktiskt väldigt hemskt för Carmencita då rådger henne att inte att hålla sig borta från så här konventionell behandling. Mm. Och hon överlever ju inte det, fan. Såklart. Och redan på Bertils frus begravning så märker folk då att det har uppstått tycke mellan Bertil och Carmencita.
Gud.
Så himla hemskt.
Ja, men också det är ju den, alltså så här, för det där läser man ju, eller typ läser man historier om ibland, typ folk som tar sig de friheterna. Mm. Gjorde något så skitsamma. Och just att man liksom verkligen så här, man bara okej, men alltså du kan ju hålla på och ljuga och vara galen på din egen jävla tid.
Mm. Men inte precis.
Men det är just att man bara låt Bertils fru gå till läkaren, Carmencita.
Mm. 100%.
Ja, fy fan.
Men så då är Bertil enkling och han inleder en relation med Carmencita. Och Carmencita berättar då ingenting för Rolf. Utan Rolf får reda på att Carmencita har träffat en ny genom en annons i tidningen. Där Carmencita utlyser sin och Bertils förlovning.
Gud, så önskar jag mig att man får göra slut någon gång. Ska jag någon gång dumpa Marcus, då kommer det vara via annons. Det kommer ni veta.
Åh,
oh, gud.
Alltså
roligt.
Så hemskt.
Som är fruktansvärt beteende.
Ja,
så det är hemskt. Så, ja, förlåt.
Ja, så att nu när Carmencita har dumpat Rolf så börjar han bli lite så här, se på det kanske lite mer nyktert. Och bara så här, vad fan? Vem är hon? Väl liksom, vad är det jag har, vad är det som har hänt? Och det här, antingen så är det liksom bara Rolf eller så är det också Bertils familj som också är bara så här, vem är den här kvinnan i alla fall? Rolf utvärderar då alla historier som Carmencita har berättat och han tänker så här, det är något som inte stämmer.
Du vet, mamma, bara en grej, Rolf.
Det var det där med bröstet.
Verkligen.
Det måste varit det. Nej, men så han kopplar in polisen. Och sen börjar hela historien
rullas upp.
Tack. Ja. Så vem är då Carmencita egentligen? Ja, men hon, Carmencita då, eller Susanne, eller vad hon nu heter, föddes ju då, som vi sa, i början av 40-talet. Har en helt vanlig uppväxt. Går ut med så här, medelmåttiga betyg. När hon fortfarande är väldigt ung så träffar hon en man. De gifter sig, lever tillsammans i typ 8 år. Och tillsammans skaffar de 2 barn innan de går skilda vägar. Strax efter att de har separerat så träffar hon en ny man. Åke. Åke är också från Skåne. Någon mindre ort någonstans i krokarna. Även han har 2 barn. Och de då blir kära och inleder en relation. Susanne är frisör och Åke är kock. Men han har drömmar om att öppna en egen restaurang. De har inga pengar. Han är dömd för checkbedrägeri. De har liksom, de sitter där med 4 barn. Har typ ett ganska trist liv. Och sen så helt plötsligt så bara blir de Carmencita och Bing.
Man undrar ju vem det var. Det var Carmencita.
Det är klart att det var Carmencita. Det måste vara Carmencita. Och sen säger hon bara så här, fy fan, det här var så lätt.
Ja, men typ, och kul.
Och roligt.
Det låter ju alltså, skoj.
Det är så lätt att bara så här, man bara, ja, men kanske att man kan vara lite mer spännande. Och sen så bara, ja, men det gick de på.
Men
och sen
så också, bara, ja, men exakt. Och så bara, men också att man vet om att det är Carmencita som har liksom dragit igång det här. För att så här, hon kan alla de här sakerna. Och Bing är bara så, gjort lumpen.
Han är ju superhögt uppsatt.
Han har gjort lumpen.
Men det är därför
att du jämför.
Jag tänker att ingen så här vågar ifrågasätta honom. För att han har så här 4 stjärnor. Vad det nu betyder. Han är högt uppsatt. Så att jag tänker att alla är bara så här, oh.
För det tänker jag också, eftersom de hängde så mycket med andra militärer. Och han var liksom kock.
Ingen som genomskådar. Alltså ingen.
Det är och så sjukt.
De typ så här, kanske Åke pratar typ inte så bra engelska egentligen. Så att han kanske säger något lite så här haltande på engelska. Så byter snabbt över till...
Just det, nu kan vi åka för Bingla. Jag måste ställa om i mitt huvud. Ja. Det är otroligt.
Ja, väldigt spännande. Man, det är liksom oklart varför. Jag tror att de bara gör det här för liksom så här, alltså, krydda till vardagen. För att de får inte så mycket pengar utav det. De får ha de här 25 000 som...
Men de fick ju också till barn. Liksom.
Ja, och det är ju inte Rolfs barn. Det är ju Bings barn.
Ja, exakt.
Ja. Precis. Nej, men, så att de har ju då bara de har liksom spice things up med de här lögnerna. Och de har 25 000 kronor. Det är det de har. Det och massa erfarenhet. Alltså tänk, de har ju säkert upplevt så här sjukt alltså, mycket saker.
Tänk vad kul de hade när de gick hem och typ låg i sängen och bara, fan.
Alltså,
idag sa alltså, jag att jag växte ut ett nytt bröst och bara, fan vad fett.
Men det är det. Alltså jag tänker så här.
Jag är typ avundsjuk på de här gränslösa människorna.
Ja, tänk att liksom folk går på. Ja men så polisen då börjar gräva det här och bara okej, men det här är ju först bara så här, det här är för konstigt. Det måste vara Rolf som ljuger. Alltså det kan typ inte, det här kan inte ha hänt.
Men stackars Rolf.
Alltså.
Gud.
Och men de liksom så här, ja men det här är okej. De fattar. De har bara blåst skiten ur alla de här människorna. Och åklagare Göran Kreutmeier säger typ att så här, det som fick dem eller liksom han trycker då på att så här, de måste ju liksom bara fortsatt för de då blir ju så här bara, hur i helvete kan alla gå på våra lögner och liksom
det.
Bara få så här. Men så att de blir då dragna inför rätta och det är så här kö utanför liksom
de... Men fråga, det är typ de 25 000.
Det är allt de
det är
har.
Det enda, ja. Liksom. Så de har ju verkligen bara gjort det för for the lols.
Och de har väl så blivit bjudna.
Det är verkligen det.
Ja. Och de har väl så blivit bjudna på middagar och typ Rolf bjöd dem på någon resa och så här. Men inte liksom att de har fått massa cash. Men så att de döms då för Susanne döms för bedrägeri. Hon får som villkorlig dom och döms då av bedrägeri och försök till grovt bedrägeri. Hon ska betala 750 kronor i böter. Åke döms också till villkorlig dom för bedrägeri och han ska betala 500 kronor i böter. Och tillsammans så ska de också då återgälda Rolf de här 25 000
så
kronorna.
Just det, de behöver vara tillbaka det. Mm.
Så att Åke slash Bing dog typ för några år sedan. Men vad jag vet, det senaste är att Carmencita lever under skyddad identitet fortfarande.
Hon fick henne som hon ville.
Nej, man vet inte riktigt vem hon är.
Nu heter hon typ så.
I Skåne.
Lim Kardashian.
Ja. Ja, ja, ja. Men, och, ja, nej, men så det var den spännande historien.
Men alltså, den är så jävla, jävla alltså,
hur konstig är den?
Vad är det för fel på era hårfrisörskor?
Klipper aldrig i Malmö, för de kanske inte ens är hårfrisörskor.
Eller så kommer ni bara få komma dit och träffa en sån jävla spännande scam artist. Mm. Jo, det är det jag kommer det göra det. Ikväll. Alltså det är skit i Zlatan
någon som
statyn.
Kan slinga ditt hår.
Med sån, du vet, när man
sån
drar hitta. Upp. Brup, brup, och så highlights. Mm. Japp.
Där är vi.
Fan vad bra. Det där är en verkligen jätterolig historia om två personer som försöker göra sitt sexliv mer intressant. Ja. Det är verkligen det.
Ja, men det var så himla, himla, det är så sjukt.
Men det är något väldigt roligt när man hittar sådana historier om folk som är så extremt gränslösa
så
och säger så dumma saker och folk typ. Men det är väl det, man kan väl säga vad som helst. Eller jag menar, ni är ju här och kollar på oss. Vad är det så här?
Alltså verkligen. Ja, nej men, så det var väl det liksom.
Det var liksom det, och det var jätteskoj och gjorde mig glad. Och sen kommer nästa halva bli, ni kommer behöva de här härliga känslorna med er in i nästa, because we're going down.
Nu är det lite paus va?
Nu tar vi lite paus. Mm. Köp någonting att dricka, köp lite merch om ni vill. Gör vad ni, alltså jag ska inte bestämma vad ni gör på en paus. Antagligen gå på toa eller? Så ses vi om en liten stund.
Ja.
Yes.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
Jag ska då berätta en jävla historia nu. Och jag ber om ursäkt för att jag nu kommer kanske eventuellt sabba er lördag kväll.
Nej.
Men ni visste ju åtminstone vissa av er vad ni gav er in på. Och till er andra, ni har dåliga kompisar, vad ska jag göra? Okej, okay. Så natten till den 28 april 1908 så vaknar Joe Maxon av att det luktar rök i hans sovrum på andra våningen av en liten gård i LaPorte, Indiana, USA.
All right.
Han springer till sovrumsdörren som, alltså han springer ut ur sitt rum till sovrumsdörren som tillhör kvinnan som äger den här gården. Mm-hmm. Där hon och hennes barn sover och bara så här bankar på den för att komma in.
Men det var brann inte hemma hos honom.
Jo, han bor på, förlåt, han bor på den här gården
och med någon annan.
Exakt, som inte han jobbar där liksom. Okay. Ja, han jobbar där precis. Så han springer till den här sovrumsdörren, försöker få upp den för att liksom se till att de kommer ut för att det brinner i huset, men den är låst. Och han bankar liksom på dörren och han får inget svar. Så till slut så måste han liksom springa ut ur huset. Då, han är ändå så här modig att han springer ut, hämtar en yxa, springer tillbaka in, försöker liksom slå in den här dörren. Ingenting funkar. Så till slut så måste han liksom ge upp och rusar ut igen och larmar brandkåren. När de kommer dit så är det tyvärr för sent att rädda kvinnan och hennes barn. Mm. Och senare under dagen när liksom branden har så slocknat så kan man då liksom söka igenom huset och, eller så här, det som var kvar av det. Och då hittar man de fyra kropparna liggandes liksom bredvid varandra. Mm. Det finns en skillnad mellan barnens kroppar och kvinnans. Och det är att hennes
kropp... Vem var den fjärde?
Nej men det är tre barn, en kvinna.
Jaha, okej.
Okay. Kvinnans...
I mitt huvud var de bara två.
Okay. Barn är ju ofta två. Ja.
Som standardfamilj.
Ja, exakt. Kvinnans kropp saknar huvud. Och det här kommer då sätta igång en process som gör att en av USAs allra värsta kvinnliga seriemördare avslöjas. För idag ska jag prata om Belle Gunness. Norskan som blev svart änka, styckmördare och försvann. Eller? Eller?
Mm-hmm. Är det Carmen Sita?
Det är. Sen blev hon, vänta, i slutet av manuset bara, hårfrisörska i Malmö faktiskt. Okej, Belle Gunness, som sagt, norska, föddes i Norge. Innan hon flyttade till USA så hette hon Brynhild Paulsdatter Storseth. Hon föddes den 11 november 1859 i Selbu, som ligger typ en timme från Trondheim. Och man vet väldigt lite om hennes uppväxt, förutom att hon var, eller hennes familj var väldigt, väldigt liksom fattig. De var någon slags lantbrukare som inte typ...
Torpare?
Ja, exakt. Det var min familj egentligen. Nej, men de brukade typ inte sin egen jord, utan nej, de liksom hyrde så. Det finns en händelse som liksom lyfts fram. Antagligen tror jag att den här lyfts, den är verkligen fruktansvärd, jättehemsk händelse. Men jag tror också att den lyfts fram för att, men som ni vet hur det är, man vill gärna förklara en seriemördares beteende från dess barndom. Och det här är det enda man vet som är jättehemskt i hennes barndom. Mm. Och det är att hon blir alltså gravid när hon är i tonåren. Och sen går hon på en dans där typ en snubbe sparkar henne i magen.
Men gud.
Så att hon förlorar sitt barn. Usch. Och det finns typ stories om att det var så här pappan till barnet. Eller att det bara var vem som helst. Det verkar liksom oklart. Han är från en rik familj så han åtalas inte för det här. Däremot så dör han någon månad senare. Så det kan man ju trösta sig med.
Hur då?
Någon slags typ alltså någon slags sjukdom. Aha. Och det
1800-talet.
Exakt, am I right? Men det finns typ teorier om att så här, för hon kommer senare använda sig av gift, så är det så här, var han hennes första offer? Antagligen inte. Nej. Men
kanske.
Som sagt, 1800-talet. Mm. Norge är då, precis som Sverige, inte liksom kanon under den här tiden i historien. Supermånga vill fly till USA. Mm. Så mellan 1875 och 1930 emigrerade 800 000 norrmän till USA. Kolla, facts.
Är det källa?
Källa
ICA-kuriren.
Fan vad de kan på ICA.
Okej, så hon... Nu ska vi se.
Nu 800 000.
Från 800 000. Från och med nu kommer jag kalla henne för Bell, inte Brynhild. För att jag förvirrade mig själv när jag skrev det här och det blev väldigt snurrigt alltihopa. Hon kommer till Chicago i USA. Bra att jag förklargjorde det. Ligger i USA. 1881. Och där flyttar hon in hos sin syster och hennes man som har liksom emigrerat tidigare. Hon börjar jobba som hushållerska. Och i Chicago träffar Bell också sin första man. Mads Sorensson.
Som är från Danmark.
Alltså det låter ju som det, men jag tror att han är norsk. Han kan vara. Han är skandinav. Är han verkligen. Och de vill jättegärna ha barn, men det verkar som att de har typ svårt att bli gravida, så istället adopterar de så här olika unwanted children. Alltså det finns en historia om att Bell övertalar en kvinna som ligger på sin dödsbädd om att hon bara, men sen när du, då tar jag din dotter, va? Och sen vill typ pappan ha vårdnaden, men staten eller vem det är nu som bestämmer det är så bara, nej men vi tar hon den främmande kvinnan istället. Hon får hand om ditt barn.
Men för kvinnor tar bättre hand om barn.
Exakt, precis. Så att Bell och Mats har till slut då 5 barn tillsammans som de har adopterat, och 2 av dem överlever tyvärr inte spädbarnsåldern. 1800-talet, am I right? Bell då, som enligt hennes syster älskar pengar.
Okej, absolut.
Ja, alltså. Bell får snart upp ögonen för vad som kommer att bli en av hennes liksom favorithobbies, försäkringsbrott.
Ah.
Man bara upptäcker det man är ämnad att göra i livet. Det här, då vill man göra det hela tiden. Så först brinner parets hus upp lägligt. De får ut pengar på det. Sen brinner också deras affär upp. Och deras affär som de har är en godisaffär. Vilket ingenting är läskigare när man läser om en seriemördare som man vet hade en godisaffär. Den går till en jättedåligt, den här godisaffären. Vilket också får mig känna så här, hur läskig är man då? Att man är så bara, nej, vet du vad? Jag behöver inga sura S. Jag har ångrat mig. Vi skiter i det. Alltså godisaffärer går väl ändå alltid bra, eller? Det är också den typ...
kanske inte var det man la pengar på om man typ kämpade med ekonomin.
Det är ju sant, det är korrekt. Men det är också den grejen som är så här att det finns ingen affär som liksom kan pendla så mycket mellan hur man ser ägaren. Alltså om den är en läskig person, man bara, om det är en härlig person, man bara, ah!
Liksom... Tänker du att det bara applicerar på godisbutiker?
Men
jag, att det om allt,
men jag antar att det är för att jag tänker att barn är där.
Okay.
Och att det är något äckligt med att de tar med såna äckliga mordfingrar.
Jag hoppas att de har tång i alla fall.
Nej. Bell tog alltid tummen och pekfingret. Okej. Så att den här godisaffären går då väldigt dåligt, och jag har läst, eller hörde liksom någonstans att enda gången de tjänade pengar på den var när den brann ner.
Ja.
Så att de får då ut pengar för båda de här sakerna, de köper ett hus. Och den 30 juli 1890 kallas en läkare till familjens hem som de då har köpt för sina eldpengar. Och han blir liksom så här rushed into deras sovrum. Mm. Och där ligger Mats fullt påklädd ovanpå lakanen i sängen, vilket är läskigt bara det på något sätt.
Och det är väl så man vilar?
Är det det?
En ovanpå lur.
Men då får man gå till soffan.
Okay.
Jag tycker ändå det. Eller kryp ner. Man
jag
måste
vet,
undra sig
det är
att
olika
krypa
skolor.
Ner. Det är verkligen olika skolor. Det är sant. Han, ja, det blir också då läskigt eftersom Mats är död.
Ah. Det sa inte så har du faktiskt inte.
Och Bell säger då att han har lidit av en fruktansvärd förkylning, och det vet vi hur det är när en man är förkyld. Men han har liksom så här klagat på typ huvudvärk, och hon har varit så här, men gå och lägg dig och vila. Sen har hon liksom donat runt i huset, och sen så har hon typ gått upp och kollat till honom, och då har han varit död. Men läkaren är så här, man har varit död lite länge, verkar det som, men okej. Så att rättsläkaren har misstankar om att Mats har dött av förgiftning. Men en väldigt märklig grej i den här historien är att han tycker att det hade varit så himla jobbigt för Bell. Alltså så hon har redan förlorat sin man.
Ja.
Det är ännu jobbigare om hon visste att han hade blivit mördad. Mm. Så han bara, det var hjärnblödning. Det är det med det.
Det var inte en förkylning.
Nej, det var inte en förkylning, det var en jämlänning.
Okay.
Det är verkligen, verkligen speciellt hanterat.
Han baggade in henne i sån riktig bomulls.
Enormt empatisk. Mm.
Ja, det var intressant hantering.
Mm, eller hur? Det kommer några fler sådana. Om vi nu adderar ett faktum som kanske rättsläkaren inte, det vet vi inte. Han kanske inte visste det. Men det som är grejen är att Mats dör den enda dagen då hans gamla livförsäkring och hans nya livförsäkring överlappar.
Fan. Alltså, det var ju ändå coincidence.
Ja, det är verkligen coincidence. Så att hon får liksom ut dubbla livförsäkringar på honom. Det var ju förstås, vilket är ju alltid de här, vad den här typen av personer gör. Det var ju hon som bara, ska du inte skaffa en till livförsäkring då? Alltså hon hade ju liksom uppmuntrat honom att göra det.
Och jag nu, tänker att det borde finnas någon sån, att det borde vara reglerat av försäkringsbolagen. Kass, att man inte kan ha två.
Försäkringskassan. Ja, nej men exakt, verkligen. De kanske gör det nu, det vet vi inte.
1800-talet.
1800-talet. Hon får 5000 dollar för det. Det är i dagens pengavärde ungefär 145 000 dollar.
Okay.
Det är fan bra pengar för att ens man har fått en hjärnblödning. Hon köper då en gård i LaPorte, Indiana. Och det är då den gården som lite drygt 18 år senare kommer brinna ner.
Just det.
Jag har fler saker jag kommer säga innan dess. Ni behöver inte oroa er, men så är det klart. Det händer ganska mycket. Hon flyttar dit. Ganska direkt så träffar Bell änklingen Peter Gunness. Och han hade ett barn från sitt tidigare äktenskap. Bell har tre, tror jag. Kan vara fyra, lite otydligt. Men de har hittat namn på är Jenny, som är hon flickan som hon fick för att hon övertalade mamman på hennes dödsbädd. Myrtle och Lucy. Myrtle, det är ett namn. Det är verkligen det.
Jag tänker på det
spöket i Harry Potter. Ja, precis.
Myrtle.
Exakt. Så Peter och hans barn flyttar då in på gården, men de har liksom knappt, jag tror att det hinner typ gå en vecka efter att de har liksom gift sig. Vet inte om de har gift sig, men efter att han har flyttat in.
Hon heter ju Gunness.
Ja just det, och de har gift sig, bra. Det är bra att du är med. De har liksom, du vet, så knappt hunnit börja så störa sig på hur den andra diskar.
Nej.
Innan tragedin slår till. För först så avlider det här barnet som Peter hade med sig. Mm. Och bara 7 månader in i giftermålet dör också Peter i december 1901. Och när läkarna undersöker kroppen så kommer de fram till att han har fått ett hårt slag mot bakhuvudet. Och det är det som har dödat honom. Mm. Ganska misstänkt.
Verkligen.
Ganska misstänkt. Nej, Bell har en förklaring. Och den är så här. Peter har fått en köttkvarn i bakhuvudet.
Hur då?
Han har
varit i köket.
Den har trillat ner. Alltså han har sträckt efter någonting på en hög hylla. Kommit åt köttkvarnen. Jag vet inte, kanske typ snurrat inte runt.
Det är inte helt orimligt.
Men det är typ ändå ganska. Det är inte helt orimligt att Carmencita Rockefellers bröst växt. Jo, det är det. Jo, just det.
Det är mer orimligt.
Så. Alltså han har då liksom, det var fanns någon historia om att han typ snubbla på sina tofflor. Alltså du vet, det är liksom sån jävla slapstick situation som slutar om en fruktansvärd händelse. Han får en köttkvarn i bakhuvudet. Och rättsläkarna bara ja, det är ju för sig mycket som tyder på att det är någon som har slagit honom i bakhuvudet. Men skitsamma.
Vem skulle gjort det?
Vem finns det här som skulle kunna gjort det? Men de är skitsamma. Vi skriver upp det på våran lista över köttkvarnsolyckor. Jag tänker mig att det var en sån pergamentrulle att de bara, så rullade det ut för det var så himla många. Så att hon är nu dubbel änka, som det heter. Det gör det absolut inte.
Kanske.
Hon har, det kan göra det. Och först så lever hon liksom ensam på den här gården. Hon lever med sina barn. Hon har typ lite folk som så här hjälper till. De har liksom grisar, lite hönor, en shetlandsponny. Trevligt. Shetlandsponny, väldigt griniga hästar.
Okay.
Så skaffa inte. Nej. De är väldigt gulliga. Små. Riktiga rövhål. Vi hade en som hette Pepsi-Cola när jag var liten.
Gullig.
Han hatade att gå på vägar. Och jag var kanske typ så 6. Så att Pepsi-Cola ville bara gå i dikerna. Mm. Så det var bara att han, man liksom försökte få dem att gå på en väg och sen hoppa ner i dikerna. Otrolig häst. Hon håller sig för sig själv. Grannarna tycker att det är lite konstigt att hon liksom jobbar på gården så som en man jobbar på gården.
Mm-hmm.
Att hon liksom...
Att hon hugger i.
Hon hugger verkligen i. Och hon verkar ha hand om liksom lite allt möjligt. Belle är... Hon bygger ett jättestort liksom ett stängsel runt gården som de tycker är ovanligt högt. Men grejen är att Belle är också ovanligt lång. Så hon kanske bara inte ville se dem. Nej. Hon är 1,82.
Det är långt.
Ja, framförallt resligt på den tiden.
Men hon, det känns som att det känns att norskt.
Ja, ja, men verkligen.
Att hon är 1,82 och hugger i på gården.
Exakt, hon beskriver senare som att hon har traditionellt norskt brunt hår. Man bara, alla bilder ser ju bara ut som en så halvläskig tant på 1800-talet. Mm. Alltså, ja.
Har hon sån där lös knut, du vet, när det är som att det håller
på. Ja, men typ lite så. Jag vet inte ens om hon har det, men det känns som att hon har det i själen annars. Så att det är verkligen...
Ja. Hon har en aura av lös knut.
Exakt, att liksom en knut flyter omkring här någonstans uppe. Alla kan känna sig ensamma. Och det var bara ett statement. Så ta hand om varandra där ute ikväll. Man kan också, färre personer kan också känna sig sugna på att mörda folk för deras pengar. Belle Gunness faller nog snarare i den sista kategorin.
Okay.
Hon börjar sätta in kontaktannonser i olika tidningar för skandinaver i USA. Här kommer en av dem. Personal. Comely widow betyder tydligen att man är ganska snygg.
Vad heter det?
Comely.
Comely.
Ja. Jag källar typ en rand ICA-kuriren. Comely widow who owns a large farm in one of the finest districts in LaPorte County, Indiana. Desires to make the acquaintance of a gentleman equally well provided. Hon är tydlig. With view of joining fortunes. No replies by letter considered unless sender is willing to follow answer with personal visit. Och sen, för er my favorite murder folk, så avslutas det här brevet med någonting som blivit liksom superstort i my favorite murder fandomen, som är triflers need not apply. Som är att hon typ inte vill ha några skojare, utan det är så här, serious business, kom till min gård. Just där att hon är liksom så här, jag tänker inte svara om du inte direkt kommer till min gård. Alltså inga, det var inte man bara, men du...
Men hon vet vad hon vill ha.
Brev, ja, men det är verkligen det. Man ska ju vara tydlig med vad man behöver här i livet. Mm. Inte minst när man dejtar.
Absolut.
Hon hade varit en vidrig gäst eller så deltagare i första dejten. För de parar alltid...
Eller underbart, alltså se det i mötet med alla.
Jag tänker att det hade varit är att så här, för att de parar alltid, det är ju typ bland det mest rörande med första dejten, det otroliga SVT-programmet, är ju när de parar ihop en äldre man som har förlorat sin fru med en äldre kvinna som har förlorat sin man. Alltså det är ju liksom...
Det är fantastiskt.
Men så därför tänker jag att hon hade liksom så kört över någon stackars enkeman och hade varit så bara... Visa mig ditt bankkonto. Ta ut alla pengar. Bara, jag räknar med att du tar med dig. Ja, vi kommer in på det. Vad man ska ta med sig när man ska på dejt med Belle. Så. Det sjuka med det här är att det här funkar så jävla, jävla bra.
Mm-hmm.
Alltså hon får så otroligt många
svar. Det är
svar.
Som i Bonde söker fru, första av...
Ja, exakt.
Att man Linda... Nej, vet du, Linda... Lindorf.
Är det något Isaksson ni hittar jag på?
Nej.
Ni vet.
Linda Lindorf, jag vet att hon heter
Linda Lindorf, ja det heter hon verkligen, bra. Exakt så, det här är en tidig version av bondfru söker fru. Söker mord.
Söker man.
Så alltså brevbäraren är i chock över hur många, alltså, brev som kommer. Han bara, ibland kom det 7-8 brev på en dag.
Åh jäklar.
Så folk älskar tanken på att join fortunes med a comely widow.
Såklart.
Så att snubbar från liksom hela USA plockar, ja, för det hon skriver då är ju liksom att så här, ja, allting handlar om pengar. Folk liksom plockar ut alla pengar de har på banken, åker och hälsar på Belle, bor där något litet tag och sen försvinner de. Och grejen är typ att Belle är så att sina grannar, hon bara, ni känner mig, jag har så otroligt dålig smak på män. De bara överger mig. Mamma, Så att alla tycker liksom jättesynd om henne. För att hon, alla dyker upp. Kommer dragande med sina stora koffertar upp för gården. Koffertarna är i och för sig kvar sen. Mm. Så det tycker de är lite konstigt. Mm. Men de, alltså folk bara liksom dyker upp och sen, eller männen dyker upp och sen lämnar de henne. Stackars, stackars.
Fan vad trist.
Ja, det är fan tråkigt. Belle får tag på en man från trakten som flyttar in hos henne för att hjälpa till och ta hand om gården. Och han heter Ray Lampere. Mm. Lampere, något sånt. Och till en början så är de strictly business, men efter ett tag så ses de liksom hålla varandra i handen på stan och sånt. Mm. Han är super, super kär i henne. Mm. Men hon fortsätter ju skicka ut sina kontaktannonser på löpande band. Och så fort en ny man dyker upp så skickar hon typ ut Ray i ladan. Ja. Jättesynd! Alltså så han, för han har typ inga pengar. Nej. Så att han passar bara in när
han
hon...
Han är bara liksom... bra för en sak.
Ja, exakt. Mm. Eller två, han och kycklingarna väldigt bra med.
Det var det jag menade.
Mm. Så att det är så himla hemskt att hon bara, nu kan du komma in igen. Så, nej vänta, jag ser någon med en stor koffert där borta vid vägen. Ut i ladan igen. Så att det, liksom, det pågår hela tiden. Folk kommer, Ray flyttar in och ut och det är liksom, folk försvinner. En man som Belle har en intensiv brevskrivarkärlek med är norska invandraren Andrew Hegelien. Han lär ju hetat Andreas kanske. Han är bonde. Jag skrev, han är en boende som bor i South Dakota. Han är en bonde igen. Och under 1,5 år skriver Belle typ 80 brev till honom. Och hon skriver delvis, alltså det finns liksom så här typ 3 olika teman eller så i de här breven. Ett är typ så här hur otroligt de kommer få det när de ses. Mm. Om du fattar vad jag menar. Alltså hon är ganska tydlig med sin liksom.
Okay.
Mm. Hon bara, we're gonna be alone together. Mycket sånt. Sen så skriver hon liksom ganska mycket om deras kärlek och vilken otrolig kärlek de har, hur mycket hon älskar honom, att hon har valt honom bland alla tusentals män som hör av sig och vilken otrolig person han är och liksom sådär. Och sen resten är typ så här. Okej, okay. Ta ut alla pengar. Nej, man kan inte lita på banker. Ta ut alla pengar. Jag tror att hon föreslår att han ska sy in pengarna i fodret på sina kläder.
Smart.
Väldigt smart.
Det är dåtidens såna resefickor som man har inne.
Just det, dåtidens magväska. Mm. ta med dig alla pengar. Sy in dem i dina kläder. Och sen så liksom, kommer du till mig så kommer vi ha otroligt ensamma. Hon får det liksom låta så här sexigt att han ska ta med sig varenda peng han någonsin har.
Låt oss bada i pengar. Lägga allt på sängen.
Så jävla Joakim von Anka situation liksom. Och han ska också överge sin... hon säger till honom att han ska ta med sig en häst men i övrigt typ så överge gården och bara komma till henne. Så i januari 1908 så flyttar han... Varför säger jag 18 år innan? Det var 7 år. Bra. Mm. Han flyttar in på gården i januari 1908 och det blir liksom det som krossar stackars Ray totalt. För Andrew kommer dit, Belle sparkar ut Ray och han är, de inleder ett stort bråk och det blir en jättekonflikt och det slutar med att Belle avskedar Ray. Så nu får han inte ens vara i ladan längre.
Nej, okay.
Och då anställer hon istället Joe Maxson som är han som jag nämnde i början. Nu ska jag bara ta en slurk. Låt oss göra det tillsammans. Jag ville bara att ni skulle ha någonting att göra medan jag gjorde det.
Okay.
Så hon blir då inte av med Ray så lätt. Hon bestämmer sig för att få honom att framstå som en total jävla galning som vill döda henne. Så bland annat ringer hon polisen, hon går till polisen och anmäler att han stalkar henne och typ så här smyger runt på gården. Vid ett tillfälle så försöker hon få honom declared insane. Okay. Vilket också är typ verkligen bara så folk hanterar sina ex. Men alltså han är helt galen. Mamma, du släppte in och ut honom i ditt hus och övergav honom för olika taskigt norska brevskrivare till höger och vänster. Men det är Ray som är den galna. hon säger liksom till alla som typ vill eller inte vill lyssna så här bara, Ray försöker förstöra mitt liv. Han är en galen svartsjuk man, alltså så här, han hittar på lögner om mig. Jag är rädd att han ska döda mig. Alltså hon målar verkligen så här upp honom som en jätte dålig person. Och han grips också till slut. Så han sitter häktad och han har liksom inga pengar till typ en advokat någonting, så han typ, eller borgen, så han sitter liksom där han sitter. Men Ray är inte Bells enda problem. För i South Dakota har Andrew Hegelins bror Asle, ett norskt
starkt.
Ja, jag vet. Jag har aldrig hört det namnet innan. Men nu kommer jag döpa.
Inte i den formen.
Asle. Norrmän, am I right?
De är så härliga. Inte det. Älskade
norrmän. Du älskar ju norrmän så jävla mycket. Du har ju bara en stark relation till våra grannländer. Ja. Det känns som att du är, är okej okay med Sverige. Älskar danskar. Ja. Älskar norrmän. Bra.
De är...
Och det är därför du jobbar så bra med dem på Rikskrim Köpenhamn. Så Asle då har börjat fundera på var hans bror har tagit vägen. Mm. För att Andrew har sagt att han ska till Indiana i någon vecka. Nu har han varit borta mycket längre än så. Och det är inte likt Andrew att inte höra av sig. Nej. Och han letar liksom igenom då sin brors ägodelar och hittar då typ 80 brev där en random person uppmanar hans bror att ta alla sina pengar och flytta till henne i Indiana.
Väldigt konstigt.
Alltså det är lite alarmerande ändå. Så att det han gör då är att han kontaktar Bell och bara, har du sett min bror? Och Bell, hon bara, ah, om du hittar honom så är jag också väldigt intresserad av att veta vart han är. För jag har alltså, ingen aning.
Bästa sättet att ändå skilja ifrån sin längd. Haka på.
Jag vet, var är han? Det är ju väldigt märkligt där. Hon bara, jag tror att han kan vara i Chicago. Mm. Alltså hon bara drar till med någonting liksom. Hon säger typ att så här, han kom till mig men sen bara lämnade han mig. Och det är väldigt upprörande alltihopa. Men Asle tror liksom inte det här, på det här eftersom han inte är dum i huvudet. Och som sagt, han vet då att hans bror hade hört av sig om han kunde. Så den 27 april 1908 så går Bell till sin advokat och ber honom ta fram ett testamente för henne. Mm-hmm. Eftersom hon är rädd att Ray ska mörda henne. Mm. Och jag tror att hon typ först så här lämnar liksom, du vet, x antal pengar till typ sina barn. Men om det av en händelse skulle vara så att de inte överlever henne. Vem kan ens tänka sig en sån sak? Så ska det typ gå till någon annan grej. Alltså det är liksom så här. Men det som är också...
Fond för någonting.
Ja, typ exakt. Vad hade det kunnat vara för fond? Köttkvarn tillverkning.
Eller så man skänker till katter.
Just det, ja. Shetlandsponys.
Där har vi det.
Så att hon säger liksom det hon ordnar med sitt testament och hon och hennes advokat typ lite grann så här, han bara okej, men jag skulle typ behöva kolla upp några grejer först, typ kan vi ta det här imorgon eller du vet så, och hon bara nej, det här måste ske idag, inte alls misstänksamt, bra. Sen så åker hon och handlar mat till en stor middag och köper även två stora flaskor fotogen. Och på kvällen så lagar hon då mat som hon äter liksom med sina barn, och eftermiddagen umgås de allihopa, vad som beskrivs som sent in på kvällen, vilket när man jobbar på en gård och det är typ så...
Halv åtta.
Ja, men verkligen. 19.45 har jag föreslagit här. Så att, ja, exakt så.
Man ska ju upp i ottan och mjölka korna.
Ja, men precis. Exakt. Så morgonen efter så vaknar då Joe Maxon av att det brinner. Så. Nu är vi tillbaka där vi började. Skönt va? Dagen efter branden så hittar man då som sagt, samma dag kanske, fyra kroppar. Och det är då, hon har uppenbarligen tre barn. Hon måste ha fått ett till barn någonstans ifrån. Man vet inte riktigt.
Hon hade ju minst tre.
Men ni kommer förstå varför som jag inte får det här att gå ihop. Vi kan försöka läsa matten sen på vägen, på promenaden till Slätanstaten.
Räkna exempel.
Exakt. Så att det är då de här tre barnen och sen så är det den huvudlösa Bell. Eller är det Bell? För grejen är då att det är fortfarande så omdiskuterat huruvida hon dog i den branden. Och en stor anledning till det är att kroppen man hittar, den huvudlösa kroppen, är jättemycket kortare än vad Belly, och då inte för att hon inte har något huvud.
Alltså det känns så sjukt basic.
Det är verkligen så jävla basic.
Om du ska hitta en body double.
Ja.
Säkra
det kan inte vara som är 1,57. Hon är liksom över 1,80 lång. Så folk bara, men det här, va? Ska det liksom vara väldigt... Det är som att hon har lagt en så pentroll. Och där var jag. Så det är liksom, det är lite konstigt. De tycker också att hon är väldigt, hon är liksom en liten, alltså hennes kropp är liksom en liten, liten tunn kropp, och hon var då över en 80 och vägde typ 90 kilo. Så ah, det är liksom så här,
det
stämmer inte riktigt. Mer om det lite senare. Det blev inget mer för att jag inte lyckas bläddra i mitt manus.
Man kan alltid fukta fingret.
Jag vet, men det känns så jävla äckligt. Jag vill inte, nästan, vill inte det, göra det framför dem.
Det är nästan samma nivå som att göra så för någons ansikte.
Mm.
Som är så omtänksamt. Nu hittade du rätt sida.
Ja, nu hittade jag rätt sida. Oj. Gud, det läcker från våran hink.
Det är kondens. Eller något.
Science.
Det är så Big Bang Theory.
Det är verkligen, det har jag lärt mig från Big Bang Theory. Det är också typ en sån, du vet, man har en sån dagens ord almanacka. Dagens ord, kondens. Det är på ganska basic nivå.
Absolut.
Ja. Hus, nyheten om att det här huset har brunnit ner och att man hittat 4 kroppar sprids då över USA. Och en av dem som hör om det här är då Asle Hegelien. Och han dyker då upp i Laporte och bara, vet ni vad, jag tror att den här personen, det är något som är weird med min bror liksom. Och en jätteobehaglig och dum grej att man tillåter honom att göra som anhörig, potentiell anhörig, det är att han är som med och gräver i huset.
Ja.
När man liksom letar efter, ja, typ bevis. Eller det man egentligen letar efter är Bells huvud. Men han är då där för att han hoppas hitta liksom spår efter sin bror. Och det är så jävla vidrigt på alla sätt och vis, uppenbarligen. Och den som leder utgrävningarna, som har fått det uppdraget, det är han Joe Maxson, som precis har överlevt en brand, alltså en brand.
Och han är ju inte,
han är inte polis. Och han har också gått igenom ett stort trauma. Så jag tycker att det känns, de tar inte riktigt ansvar. Nej. Här känner jag. Men Asle, de har typ så här, de letar då i huset efter liksom Bells huvud. Och sen så frågar Asle, så han bara, det är inte så att du har sett liksom typ några, vad som verkar vara typ några nygrävda hål i trädgården? Han bara, jo, alltså hela gården är ju full av typ olika sådana, alltså att man ser att det har grävts.
När det är sån ny jord.
Ja, men exakt, men även det, och typ att det liksom är liksom nedbuktning, så att det finns äldre också. Och de bara, ja, där var grisarna går, där är den ju helt full av det. Så att de två och typ några andra män liksom börjar då gräva i den här, jag har skrivit grishage, är det en grej? Ja, men
en stia lever väl de med,
men fast jag det är väl inomhus? Grishuset. Ja. Ja, vi kommer kalla det grishage. Om vi har en grisbonde på
jag
plats.
Jag tänker att det brukar vara så här gytt där.
Ja, men exakt. Men det är väl också kanske därför det är praktiskt att begrava saker där. Så att först får man liksom bara upp så här, ja, men för de har byggt typ begravt skräp där med, vilket också känns taskigt mot grisarna. Alltså att de bara, nu har vi lite skit vi behöver bli av med. Vi lägger det här under. Också för att de gräver. Ah, skitsamma, jag kan inte tänka på grisarna nu så mycket. Så att de börjar liksom gräva. Först hittar de skräp. Sen hittar de saker som, alltså ägodelar som typ ser ut som att de hade kunnat tillhöra män. Och många olika män. Alltså typ liksom att det vad heter det?
Klockor.
Till exempel. Men det jag försöker säga är, okej, nu kommer jag ställa en sån jävla dum fråga. Jag vet ju vad det här heter.
Manschettknappar.
Nej, men vänta. Du vet när man tar första bokstaven i sitt förnamn och första i sitt efternamn.
Sluta, det är för svårt. Är det palindrom?
Nej. Initialer.
Jag tror du menar som mitt namn, när det blir samma sak på båda hållen.
Ja, som Anna menar du? Aha. Jag tänkte bara, Anna Sandell är inget palindrom, tänkte jag. Initialer!
Okej.
Så man hittar liksom olika sådana.
Oj, vad dumt.
Men jag vill verkligen vara tydlig med att jag egentligen vet det. Jag fick bara en blackout.
Nu känner jag mig också dum.
Men palindrom är ett finare ord. Det hade också kunnat vara månaden efter kondens.
Jag vet inte varför de skulle hitta det i...
Att det är bara så här, att de får upp så bara, här står Ola Salo.
Att det är så typiskt manligt.
Okej. Ni vet ju killar, de älskar ju palindrom.
Okej. De hittar initialer
på olika saker, ni fattar.
På typ klockor och manschettknappar.
Exakt, på till exempel klockor och manschettknappar. Nu kommer det bli hemskt. Så nu släpper vi den goda stämningen och går över till en hemsk. Så att man börjar gräva. Och sen så efter ett tag så stöter man liksom i en så här jutesäck. Och man får upp den säcken. Och när man öppnar den så känner man liksom en lukt. Och i den så hittar man två händer, två fötter och ett huvud. Och det är då Andrews huvud. Och det är så jävla hemskt. Alltså att man bara... Man tänker också att de gubbarna var inte så superbra på att typ vara support. Alltså du vet så här...
Nej. De bara, då gräver vi vidare.
Ja, exakt, verkligen. Det är fruktansvärt, verkligen. Efter det här så börjar ett kaos kring den här liksom gården, för att man gräver upp typ hela liksom Bells trädgård, och det man snart den är liksom full av både gamla och nya liksom hål som har fyllts igen, och hennes gård blir då en turistattraktion.
Men gud.
Alltså det är som vi pratade om igår också, att folk är typ så här, varför gillar folk true crime så mycket nu för tiden? Man bara, nej, folk gjorde så här innan. De bara, nej men de har hittat kroppar på en gård. Fan, ska inte
vi åker dit.
Alltså det är så jävla grovt. Så att alla tåg till Laporte är liksom fullbokade av folk som ska gå och kolla på liksom The Murder House.
Nej, det är inget bra.
Och folk börjar liksom sälja souvenirer.
Vadå? Vad sålde de?
Ja, men delvis sålde de saker från huset. Men jag tänker mig att de typ bara så här, att de sålde t-shirtar och sånt.
Nej.
Hade det kunnat vara att det var typ såhär, gud, jag får panik. Så att folk liksom verkligen slår mynt, om man säger. Folk, det finns matförsäljare. Vilket är exakt där man liksom så, man vill
sitta. Jag tänker att de gör såna där kanderade äpplen.
Ja, men delvis så är det typ lite glass och popcorn och sånt. Men de har också börjat också sälja Gunness Stew.
Inte kul.
Nej, men det är liksom inte okej. Okay. Vad är det för fel på de här människorna? Det kommer under en helg 20 000 personer dit.
Jävlar.
Och grejen är att under tiden så pågår då utgrävningen. Så att hela tiden är det liksom så att man letar efter kroppsdelar. Medans det står alltså tiotusentals personer och kollar på. Det är så jävla grovt. Och man kommer då gräva upp liksom likdelar efter likdelar efter likdelar i den här grishagen och även andra delar av gården. Första dagen hittar man 5 kroppar. Andra dagen hittar man 4 till. Och till slut så landar man då i att på gården har åtminstone 14 människor mördats, styckats och begravts.
Shit.
Men man tror att det är många, många fler. Kanske så många som 42.
Oj.
Och hon har då varit aktiv, alltså om man liksom börjar räkna med typ när hon började mörda sina män typ under så 15-20 år. Och hon mördar ju då de här männen som kommer dit uppenbarligen, men hon mördar också typ så här, du vet, kvinnor, alltså liksom det är, hon mördar höger och vänster för att hon är en sån person som mördar för att typ för sin egen vinning bara liksom. Och typ för att komma undan med sina mord. Så att bland annat så hittar man också hennes dotter.
Nej.
Jenny där. Och hon har då sagt till grannarna att Jenny har börjat på college i Kalifornien. Men det som har hänt är då att Jenny har liksom börjat så här, hon bara, mamma, varför försvinner så mycket män mitt i natten från vår, alltså du vet att hon har börjat liksom ifrågasätta, och då har hon helt enkelt gjort sig av med henne.
Gud vad hemskt.
Det är så vidrigt. Så den här nyheten blir liksom jättestor. sprider sig över landet. Man pratar om så Belganes Death Garden och hennes, du vet, The Horror Farm och sådär. Och det gör då att fler och fler kommer fram och berättar om sina upplevelser med Belganes. Bland annat så är det en snubbe som berättar att han tog med sig sina pengar och åkte dit. Första natten vaknar han av att Bell står vid hans säng och kollar på honom med en hammare i handen. Och han bara, vad gör du? Hon bara, ingenting. Så går hon. Och sen så bara, så fort hon har dragit, han bara kastar sig ut och drar därifrån.
Liksom.
Ja, också bara den grejen, du vet, man bara säger, nej, du hade varit supermördad. Du klarade dig. Hurra. Och det är ju liksom jättemånga som kom fram och typ så här, vi tror att våra släktingar har åkt till Bell och så här, man har, för vi aldrig hört av dem igen. Och hon brukade också vara typ så här, hon, kanske om någon hörde av sig, vilket var fred som gjorde, så var hon så här, i och med att det var så mycket typ norska invandrare, så hon bara, jag tror han åkte till Norge. Alltså det är liksom, det är, så, det är fan, det är tidigt 1900-tal, det var inte så lätt att kontrollera vart folk var, tänker jag. Det var inte så, find your iPhone, eller vad säger jag. Okej. Det är jättesvårt att identifiera de där. De man verkar identifiera, liksom några namn som finns, är Ole B. Budsberg från Iowa, Wisconsin. Thomas Lindboe från Chicago. Henrik Gurholt från Scandinavia.
Gurholt.
Saknar Håkan Gurholt. Han var jävla legend. Han gjorde vad han ville. Olof Svenherud från Chicago, John Moe från Elbow Lake, Minnesota, Olof Lindblom från Wisconsin och då Andrew Hegelien. Och det är många fler. Liksom. Det finns jättemånga namn, men det har varit jättesvårt att liksom, bekräfta vilka som är. Så grejen är då att Ray har ju suttit häktad innan. Och eftersom Bell har sagt hela tiden att han kommer mörda mig, så blir han då nu också häktad för den här mordbranden. Typ direkt efter att det har skett. Nu delar sig liksom, för först har man ju har då media och typ liksom alla i stan och sånt varit så helt på Bells sida, att man bara, hon har blivit utsatt för den här fruktansvärda saken av den här svartsjuka onda mannen. Och allting är liksom jättehemskt. Men när man då inser att hon har mördat typ kanske 40 personer och grävt ner dem i sin gris,
då backar man Ray.
Då tänker man så här, hon är nog en vidrig, vidrig person. Men det som händer är typ att det liksom delar samhället lite grann. Så att delvis så tror man, alltså antingen så tror man att Bell har fejkat sin egen död, mördat sina barn och flytt. Och därmed då att Ray liksom inte ska...
Men det vet man väl eftersom här kroppen var...
Ja, fast du vet, då är folk typ så här, det var bara hörsägen. Eller typ, den hade krympt av elden.
Just det.
Jag vet väldigt lite om vad som händer med kropp i eld. Förutom ja, kremering.
Men det, ja, det finns ju någon som har, du vet, ja, men krympta huvuden och sånt.
Ja, men och jag tänker typ så här, du vet, hon, Maria Kirsch krympte ju sin makes huvud i ugnen till exempel. Liten fakta. Kul på fest. Okej. Så att antingen tror man då att, som sagt, att hon har fejkat och sådär. Eller så tror man att Ray har då legat bakom branden, att han är liksom den här svartsjuka personen och att han åtminstone hjälpt till eller på egen hand har mördat personerna på, för att han har ju bott där, han har ju bott på gården liksom. Så att till slut blir det då rättegång. Jag läste också, eller hörde någonstans att det liksom är så här, att det blev en sån, för det var typ valår och att det liksom delade sig på demokrater och republikaner typ, vad man tyckte. Jag vet inte vem som tyckte, det är inte tydligt på något sätt vilken sida man ska ta i den. Ja, exakt. Till slut blir det rättegång och Ray döms då mot sitt nekande till 20 års fängelse för mordbrand. Men han blir sjuk och dör typ ett år efter att han dömts. Inte som jag har skrivit i mitt manus. Dör typ ett år efter att han dött.
Det går inte.
Jag skrev det här med sista med det här manuset liggandes i på hotellet i Malmö. Hade så jävla mysigt att det blev liksom att jag låg i sängen. Inte ovanpå. Hade krypit ner. Jag blev uppenbarligen lite slapp på slutet. Men innan han då dör så ska han ha berättat en och annan intressant grej. Delvis till sin den som han delar cell med, men också typ att han typ har, alltså han träffar en präst på slutet. Ingenting är bekräftat, men det här är liksom så som det sägs.
Kör.
Och han ska bland annat ha sagt att han såg hur Bell mördade Andrew Hegelin, att hon styckade honom en yxa och att det var så hon brukade liksom hantera sina offer. Mm-hmm. Han ska också sagt att hon använt liksom kloroform på sina barn innan och sen, alltså att de har varit liksom avtuppade innan och då tänt eld på det här huset. Och där kan han ha liksom varit inblandad. Mm. Och nu till den kanske typ mest spännande grejen, som är att han säger då, alltså att Bell fejkade sin egen död. Mm. Att de har liksom träffats efteråt, att den här huvudlösa kvinnan var ytterligare ett mordoffer som hon bara stageat för att liksom så här komma undan.
Men han har hjälpt henne då med allt det här?
Ja, alltså han ska typ eventuellt ha hjälpt henne att tända elden. Typ så. Och han har ju liksom varit någon slags, men jag tänker att han har varit ganska mycket under hennes liksom Bell. Så att han har ju vetat om att det här har hänt. Det är ju därför hon började säga så här: han kommer ljuga ja, ja. Om mig. Och du vet, liksom hela mm. den grejen. Att hon började liksom svartmåla honom innan han berättade vad hon faktiskt höll på med. Och det är liksom en kvinna då som har arbetat på den här gården som Bell har halshuggit och slängt hennes huvud i en sjö. Och han då som säger att hon har kommit undan, hon är vid liv, att han bara, hon är närmare än vad vi tror typ. Mm. Och det som hon ska ha varit hennes grej då är att hon har, när folk har kommit till henne, förgiftat dem. Mm. Alltså typ att hon har börjat så här, typ ofta första dagen folk har dykt upp så har hon liksom lagt, om det är arsenik eller vad det är, i typ drickan, någon dricka som de fick till middagen. Och, då, och sen har hon slagit, för det är ju det, alltså giftmord, klassiskt kvinnligt ju. Klassisk grej som tjejer håller på med. Men hon har också typ använt trubbigt våld mot typ bakhuvudet. Mm. Kanske en köttkvarn. Och sen har hon också styckat om. Så det är ju liksom de aspekterna med typ. Och hon har också, alltså man har sett henne ganska många gånger, alltså folk har trott att de har sett henne ganska många gånger efter det här. Och till en början är det verkligen typ så här,
hur har hon ändrat sin stil under man? Liksom,
vad kan man göra för knuten? jag vet jag, nej, för att grejen är typ att hon inte. Hade men för i början så verkar det typ som att hon har sett typ vid huset typ så stå i skogen och bara kolla med någon, det är någon vet att det är med en blond man. Mm. Det är den jag vet. Men folk har säger då att hon har sett det. Men det gör ju folk alltid också i såna här händelser. Jag tror 1000% att hon fejkade sin egen död.
Absolut. Och alltså, till Norge igen.
Ja, kanske tillbaka till Norge. Mm. Också typ så här, för det finns typ en grej som är så här, men hon hade $700 på sitt bankkonto så att hon har inte rört det. Mm. Men hon tvingade ju alla snubbar som kom dit att ta med sig cash. Mm. Så att hon trodde ju inte på banker heller. Nej. Så att jag tror, alltså jag tror verkligen, verkligen att det här är liksom inte en person som typ så slutar om hon kan komma undan.
Nej.
Alltså hon tycker att hon är skitsmart. Och uppenbarligen
var hon ju det.
Mm. Men väldigt dum. Mm. Vill vi vara tydliga med. Och det är liksom historien om Bell Gunness. Om man vill veta mer så finns det ett jättebra avsnitt av All Killa No Filla, som är en härlig podd. Och det finns en jättebra long read på Mental Floss som heter Corpses in the Pig Pen, The Tale of Indiana's Most Notorious Serial Killer.
Dum, 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 dum.
Så det där var historien om Bell Gunness, som brukar kallas The Female, vad heter han? Black Bear, Beard, Blue Beard, han piraten. Man bara, vi behöver typ uppdatera era referenser för att ingen vet vad det här betyder längre.
Väldigt spännande.
Ja, men hon tack är ju, hon är ju intressant.
Det var
ju, ja. Och väldigt, väldigt obehaglig. Mm. Och alltså, kvinnliga seriemördare i allmänhet är ju, ja. Men jag kan också typ gilla ett försäkringsbedrägeri. Jag tycker det är intressant.
Det är det.
Alltså det låter ju inte jättesexigt.
Det låter, men det har vi pratat om för att det låter ju mycket mer sexigt på engelska att det är så här, jag sysslar med fraud.
Än att det är Carmen Sita Rockefeller sysslade med fraud.
Inga inte så försäkringsbedrägeri att man satte sig på glasögonen men man låtsas att de har att det hänt något annat. Så man får ut dem på försäkring.
Är det här en historia från ditt eget liv?
Nej.
Sätt fast henne!
Men ja, nej, väldigt spännande.
Ja, vad bra, tack snälla.
Och det var väl allt egentligen för ikväll.
Ja, exakt. Vi kommer göra så nu att vi har inte blivit några divor än. Så vi kommer ställa oss och sälja merch.
Så om man vill ha en t-shirt.
Så om man vill ha en t-shirt eller vill säga hej eller så, så kan man göra det. Och sen så vill vi bara jättemycket tacka för att ni har kommit hit idag. Och för att ni lyssnar. Det betyder jättemycket.
Verkligen.
Vi är blown away, men det vet ni sen innan.
Ja,
är det...
Det är väl det.
Är det det? Har vi,
tack,
har vi
något mer? För ikväll.
Har ni något ni vill?
Någon som vill lyfta något?
Nu kommer vi köra open mic här till Babels stora glädje. Så kommer det pågå till klockan 03 natt. Så ta med dig din dikt och kom. Men tack så
tack
jättemycket
så mycket
för ikväll, hörni.
Podplay. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.